Välkomna till Lundströms bokradio, Nordens största litteraturprogram med mig Marie Lundström. Med mig idag bästa lyssnare, författaren Chimamanda Ngozi Adichie. Med romaner som En halvgul sol, Americana och Lila hibiskus har hon en självklar plats bland vår tids största berättare. Översatt till runt 55 språk bor hon växelvis i USA och Nigeria där hon föddes 1977. Hösten 2025 var hon hedersgäst på bokmässan i Göteborg och hon kom till Sverige för att ta emot hederspriset Sjöjungfrun, ett pris instiftat av bokmässan. När jag slår mig ner med henne i ett eget pressrum på mässan har hon precis mottagit den handsnidade statyetten som kanske mer liknar en abstrakt sjöjungfru än en klassisk med stjärtfena och bröst.
They told me it would have breasts and I'm still looking for the damn breasts.
De sa att den skulle ha bröst, men de letar jag fortfarande efter, säger Chimamanda Ngozi Adichie och vrider och vänder på sin nya staty. Det har varit en resa till Sverige med förhinder. Hennes väskor med alla hennes kläder har blivit kvar i Frankfurt. Och det svenska förlagets personal har fått jaga runt i Göteborg och hitta nya åt henne. Det här är ingen författare som framträder i gympa skor och noppig tröja. Chimamanda Ngozi Adichie personifierar stil och flärd. Och den korta, kräppade marimekko-klänningen hon sitter i passar henne perfekt ihop med de höga klackarna som glänser.
I'm a woman who likes vanity. That's because my mother raised me.
Romanen Drömräkning är hennes senaste, från 2025 och översatt till svenska av Niklas Nilsson. En berättelse om fyra kvinnors liv och deras kärlek, tankar, drömmar. I bokens efterord skriver hon själv att romanen också är en berättelse om hennes egen mamma.
I started writing Dream Count after my mother died. And it's not just that I started writing Dream Count after my mother died, it's that I started writing fiction again after my mother died. And I am completely and utterly convinced that my mother helped me.
Jag började skriva romanen Drömräkning efter att min mamma dött, säger Chimamanda Ngozi Adichie, som efter sin mammas död inte bara skrev den här romanen utan också tog sig ut ur en lång period av svår skrivkramp. Drömräkning är hennes första roman på över 10 år. Jag är helt övertygad om att min mamma hjälpte mig, säger hon.
I really believe that. I don't know what happens when people die, but I do know that there is a kind of force. I think there's that force that love is. I just don't think it dies. You know, there's a part of us that dreams. I don't think that part dies. And so there is still a part of my mother that lives. And I just imagine her talking to the universe and to God and to the ancestors and telling them, you better bloody get my daughter back writing because she needs this to cope. So.
Jag vet inte vad som händer när människor dör, säger hon. Men jag tror att det finns en kraft som inte dör. Den kraft som kärleken är. Och den del av oss som drömmer, den delen av oss tror jag heller inte dör. Det finns fortfarande somligt av min mamma som lever. Och jag föreställer mig hur hon talat med universum, med Gud, våra förfäder, och sagt åt dem att nu är det bäst att ni ser till att min dotter kan skriva igen, för hon behöver det för att klara av det här.
I wrote it when I was deeply in a stage of early grief, because I think I'm still in grief. Yeah, so really my mother was there, I think, as I wrote. I believe that my mother's spirit was guiding me. And I think that's also why there's so much about mothers and daughters.
Yeah,
because I hadn't really planned that.
No,
I wanted to write about women's lives. But I kind of thought it would be more about the women themselves, not about mothers and daughters. I think had my mother not died, I probably would not have so much about mothers and daughters in this book. And this is how I realized that I'm also, by writing this book, walking through my own issues, you know. I loved my mother very much. My mother and I had a very good relationship, but I think I took my mother for granted.
Jag skrev boken medan jag befann mig i ett stadium av tidig sorg, säger hon. Min mamma var med mig under skrivandet. Mamma ledde mig andligt genom arbetet. Och jag tror att det är därför romanen handlar så mycket om mammor och döttrar. Det var inget jag hade planerat, säger hon. Men jag insåg att genom att skriva om relationen mor och dotter gick jag också igenom min egen historia med min mamma. Jag älskade henne och vi hade en väldigt bra relation. Men jag tror att jag tog henne för given.
And now that she's gone, there's so much regret about that, that I feel and still feel and sometimes don't even want to talk about because then I'll start crying. But there is also a part of me that I, you know, when I started to think about this more and more, I thought one of the things I want to do is to talk to women and say, let's stop doing that, you know?
Yeah.
Let's give our mothers a bit more grace. And I don't mean let's ignore the things that bother us, because also, you know, mothers and daughters see each other so clearly that there is much, that the possibility of conflict is more, I think.
Nu när min mamma är borta är det så mycket jag ångrar med hur jag var mot henne, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Somligt av det är svårt att prata om utan att börja gråta. Men en sak som jag vill göra genom boken är att uppmana oss till att sluta ta våra mammor för givna. Ge dem lite upprättelse och nåd utan att för den skull bortse från saker i relationen som kan vara besvärliga. För jag tror, säger hon, att mammor och döttrar kan ha lätt för att både se och förstå varandra och hamna i konflikt. Chimamanda Ngozi Adichies ord får mig att med skam komma ihåg hur jag själv häromdagen hamnade i ett litet bråk med min mamma som är 85. Plötsligt känns det bara otroligt dumt och onödigt.
You know, at some point I think our mothers deserve to be annoying. They've earned it. No, honestly. There are things my mother would do and I would just get so annoyed and so judgmental. And I forgave my father so easily. I did not forgive my mother easily. And I regret that now immensely. You know, you just think about, you think you have time, but you don't.
Mm.
You know, honestly.
Man tror att man ska få tid att reda ut saker. Att man kommer att ha tid att prata ut och förlåta. Men ärligt talat är det inte säkert att den tiden kommer. Eller är något vi alls får. Jag tror, säger Chimamanda Ngozi Adichie, att det kommer en tid i livet när våra mammor förtjänar att få vara också irriterande. Jag kunde själv vara väldigt fördömande mot min mamma medan hon levde, medan pappa däremot förlät jag så lätt. Och jag ångrar hur jag dömde henne.
You know, honestly.
Yeah. No, after reading your book I thought maybe I just need to call her.
I think you should. No, honestly, honestly. Call her and send me a message and let me know how it went.
Efter att ha läst drömräkning känner jag att jag kanske borde ringa upp min mamma och stryka ett streck över vårt lilla onödiga gräl, säga. Och författaren till boken understödjer tanken. I hennes roman skriver hon fram mammor och döttrar som får en ny chans, en ny möjlighet att mötas på ett varmare vis.
You know, I think women are superheroes, man. Women just, you know, they, you know, life is throwing things at you and you're just finding ways to keep going.
I romanen Drömräkning möter vi den framgångsrika advokaten Sikora, en av de fyra kvinnor som boken rör sig runt. Hon har alltid trott att hon skulle vara gift och ha fått sitt första barn när hon var 31. Istället föder hon utan någon man vid sin sida. Sviken och ensam föder hon sitt barn under en hjälplöshet och smärta hon inte kunnat föreställa sig. Barnets far borde varit där. Istället är det hennes kyliga mamma som sitter nära i den kvava sjukhussalen utan att någonsin röra vid henne. Men under berättelsens lopp mjuknar denna mamma. Hon blir allt mer en tillgång i Sikoras liv och allt mer förståelig.
Zakara's mother for me represents a certain kind of woman. I've always been interested and in some ways surprised, these women who are well educated, often financially independent, but they would accept conditions in their marriages that just were horrible. You know, there's another woman somewhere, he's built her a house, she has children for him, but you still stay married to him.
Även om man lever i en kultur där det är vanligt att män har mer än en fru, är det inte säkert att man uppskattar det arrangemanget som kvinna, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Zikoras mamma representerar en sorts kvinna jag alltid har varit intresserad av och lite förvånad över, säger hon. En välutbildad, ekonomiskt självständig kvinna. Fullständigt redo att underkasta sig och gå med på fruktansvärda villkor i sitt äktenskap.
So yes, you're right. She's difficult to like at first because she's cold and she's odd. Right? But then when we start to see more of her and know of her story, we start to see that it's not a coldness that comes from an ugly place. This is her way. She's had a life that's been difficult. And you know, it's the armor that she's put on. And in some ways she does not want for her daughter the life that she had.
Zikoras mamma har haft ett svårt liv. Och kylan hon utstrålar är en rustning hon satt på sig. På ett sätt vill hon nog inte att hennes dotter ska få det liv hon själv haft. Ett liv på mannens villkor. Ett liv där hon accepterat mer än en kvinna bör, säger Chimamanda Ngozi Adichie. I boken Drömräkning har vi också Kadiatou. En kvinna som också hon tar sig igenom plågor och förenas på nytt med sin mamma i en vacker scen där mor och dotter sitter hand i hand i en soffa med ansiktena badande i ljus, som det står. Kadiatou är inspirerad av en verklig person, en kvinna från Guinea vid namn Nafissatou Diallo, som jobbade som städare på ett ansett hotell i New York och år 2011 anklagade en gäst, ingen mindre än chefen för Internationella valutafonden, för ett sexuellt övergrepp. Ett fall som Chimamanda Ngozi Adichie följde nitiskt. Ett fall som kanske också berör många av hennes böckers återkommande teman. Hon nämner dem själv i bokens efterord. Smärtpunkter i det moderna amerikanska livet. Makt, kön, immigration, ras och kulturell tillhörighet. Att skapa en fiktiv gestalt av henne var ett försök att återupprätta denna kvinnas värdighet, skriver hon. Och hon tror att Kadiatou är en romanperson som hennes mamma verkligen hade gillat.
When my mother would hear the story of a woman who had gone through something, you know, like a bad marriage or assault or violence, she would often say, in Igbo, she would say, "Wanyi bem," which literally means my fellow woman. Mm-hmm. But it's deeper than that. It's a kind of, I see you, I empathize. It's kind of like a sisterhood, you know?
Yeah.
So I think my mother would have felt that way about Kadiatou. I think my mother would have admired her resilience. And there's a quiet kind of strength that Kadiatou has. And it's not in any way related to education or class or what you have. It's an internal, beautiful force.
När min mamma hörde om en kvinna som gått igenom svårigheter kunde hon ofta säga på Igbo, ett av de största språken i Västafrika, min medkvinna. Det var ett sätt för henne att säga att hon kände med den kvinnan, såg henne, sympatiserade med henne, kände ett slags systerskap. Jag tror att min mamma hade känt så för Kadiatou. Beundrat hennes inre styrka som hon har bortom utbildning och klass. Den kraft som Kadiatou bär på.
My mother was a woman who liked women. Not all women like women. Because we're not raised to like one another. This is why I think female friendships, real deep female friendships, are revolutionary acts.
Djup kvinnlig vänskap är en revolutionär handling, menar Chimamanda Ngozi Adichie. Det är kvinnors sätt att säga att vi kommer inte att göra som samhället tränat och uppfostrat oss till. Att döma en annan kvinna hårdare än en man. Att ha lättare för att börja tycka illa om en annan kvinna. Min mamma var en kvinna som gillade kvinnor. Det är det inte alla kvinnor som gör.
And I used to say, when I was younger, I would often say, I'm a woman who likes women. And now I say, I'm a woman who likes women who like women.
När jag var yngre sa jag själv ofta att jag är en kvinna som gillar kvinnor. Nu för tiden säger jag att jag är en kvinna som gillar kvinnor som gillar kvinnor. Säger Chimamanda Ngozi Adichie. Hennes senaste roman, Drömräkning, utspelar sig i en tid vi hade nyss, även om den ibland kan kännas overklig när vi tänker tillbaka. Pandemins tidevarv, nedstängningens tid, den kollektiva isoleringen som påverkade oss på så olika vis. Den kvinna i boken som kanske ändå är mest framträdande heter Chiamaka. Hon är från Nigeria och jobbar som reseskildrare i USA. Som en skrivande människa ser hon till en början pandemin som en stor chans. Hon ska inte bara äntligen få tid att springa på löpbandet hemma och sova långa lyxiga timmar. Nej, ensam under pandemin ska hon också äntligen hitta fokus och tid för att skriva sin bok. Men efter bara några dagar rasar hon ner i en brunn av ensamhet och rädsla för att själv drabbas och insjukna. Under Zoom-samtalen med familjen i Nigeria och Storbritannien och de kvinnliga vännerna sprider sig en ny smitta, hopplösheten. En svårighet att se på världen som en förtrollad plats. Det verkar osannolikt att någon någonsin igen ens kommer att gå på restaurang. Att läsa de här delarna av romanen är att kastas tillbaka till pandemins dagar. Till känslan av att leva ett uppskjutet liv. Chiamaka står i badrummet och upptäcker ett grått hårstrå och hon tänker: jag börjar bli gammal. Jag börjar bli gammal och världen har förändrats och ingen har någonsin känt mig på riktigt. Det här är en tanke som återkommer i romanen. Chiamakas allra första ord till oss läsare lyder: jag har alltid längtat efter att en annan människa ska känna mig. På riktigt känna mig.
Oh, she's longing for that incredible knowing, you know, this idea that somebody else knows you so well, in fact, as well as you know yourself. It's an idea that I have for so long found very beautiful, and I have thought about it, and I don't know if I've ever really been fully known. I know I've been loved, and I think to love somebody is to attempt to know them, but whether one succeeds, I don't know. And there's something melancholic about it, I think, you know, you... Sometimes I just sit and think about, you know, life and what it means, you know, all of those crazy things. But at the end, wondering if it is possible for someone to know you completely and wishing that it were possible, you know.
Hon längtar efter att någon skulle kunna känna henne lika väl som hon känner sig själv, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Det är en tanke jag burit på länge. Jag vet inte om jag har fått vara med om det som Chiamaka längtar efter. Jag vet att jag har varit älskad och att älska någon innebär att försöka lära känna den människan. Men om det försöket helt och hållet lyckats i mitt fall vet jag inte. Det är en tanke som rymmer melankoli. Är det möjligt för någon annan att känna dig helt och hållet? Jag tänker på min egen dotter som jag tycker att jag känner så väl. Men så plötsligt säger hon något som totalt överraskar mig.
But then she surprises me.
They do, don't they?
You know, she'll say something or have an opinion and I'm like, really? You think that?
And is so, is this you?
Yeah. I'm like, what? So, and so my daughter has, I think, in some ways been my proof that you never really know. You never really know anyone. But still, one tries. Mm. I think that is what love is. I think love asks something of us. You know, love asks that we keep trying, I think.
Min dotter är för mig beviset på att man aldrig riktigt känner någon annan. Men kärleken gör att vi fortsätter att försöka förstå oss på varandra. Kärleken ber oss om det, att fortsätta försöka. Det finns ett liv både före och efter och vid sidan av pandemin. Chiamaka här i romanen letar efter en partner. Hon letar efter en man. Och när inte samhället är nersläckt är hon verkligen villig att testa olika för att hitta den rätta. I de här delarna av berättelsen kan boken Drömräkning påminna om en välgjord, intelligent, romantisk komedi när den är som bäst. Det är underhållande att följa en människas sökande efter och val av partner. Vi läsare ligger ibland steget före Chiamaka och inser att en viss man är en katastrof. Och spänning i läsningen uppstår kring om och hur Chiamaka själv ska förstå, inse och höra vad man som läsare ropar åt henne mellan raderna. Släpp den där karn!
Everywhere I go to do a reading, women, they're like, I hate him, he's terrible. And then they end up saying, I hate Donnell and I had a Donnell in my life.
Varje gång jag har ett framträdande med romanen Drömräkning, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Är det någon kvinna i publiken som vill berätta hur illa hon tycker om Chiamakas pojkvän Darnell? Oftast är det mer än en, och de kvinnorna vill berätta två saker. Hur de hatar Darnell och att de själva haft en Darnell i sitt liv.
Darnell is a certain kind of man. He's a man who, you know, he's in a relationship with this woman who he claims to love, but he's never affectionate. He never shows this love. He's always making her think that she has to earn it. And he puts her down. So if she has something that she's done that she's proud of, sometimes she doesn't tell him because he's going to find a way to squash her joy. That's the kind of man he is. But she has convinced herself that she loves him. And this is the thing that fascinates me about relationships like that, because I personally just would not take it, honestly. I'd just be like, fuck off. But many women do. And I think part of it is because we are socialized as women and girls to think of love as a sacrifice. You know, often, and I think this is true in many cultures, women are praised for how much they have sacrificed in the name of love, especially for children, but also for husbands. So Chiamaka, in the novel, she clearly felt that, and she kept finding ways to, you know, she would stay with him, and she was miserable, but she stayed until she didn't.
Darnell är den sortens partner som får Chiamaka att känna att hon hela tiden måste förtjäna hans kärlek. Och han tar ner henne, ibland. Om hon gjort något hon är stolt över låter hon bli och berätta det för honom, eftersom han är expert på att hitta ett sätt att ta död på eller förminska hennes glädje. Men Chiamaka har övertygat sig själv om att hon älskar honom. Kanske för att hon, som så många kvinnor i världen, tänker att kärlek handlar om uppoffrande. Vi kvinnor hyllas ofta för hur mycket vi uppoffrat oss och offrat i kärlekens namn för våra barn och män, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Och Chiamaka i romanen Drömräkning, hon känner av allt detta, hon vet det här. Och länge stannar hon kvar hos Darnell, fast hon är olycklig. Stannar, förlåter honom och försöker igen. Tills hon en dag inte gör det. Darnell och Chiamaka gör slut i Paris. Och hon förvånas över hur snabbt hennes kärlek förvandlas till stoft. I romanen Drömräkning frågar hon sig, vart tar kärleken vägen när vi slutar älska? Ja, vad säger författaren till orden själv om den saken? Hur lyder hennes gissning?
What's your guess?
No, honestly, I don't know. This is my I wonder about this all the time. But I ask that because I'm also a person who was unloved. I can love very fiercely, but I can also unlove very fiercely. There are people who I used to love, and now I have absolutely no feeling for them.
Mm, that's a bit scary.
It frightens me. Yeah.
Mm.
It frightens me that I have this ability.
Mm. You just shut them.
Yes,
off.
Yes,
mm.
I do.
Mm.
And then sometimes I start to wonder, does it mean that the love was not real when it was there? But it was real. So, yeah, I don't know.
Mm. Yeah.
Jag vet inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Men det här är något jag har funderat mycket över. Och att jag undrar över det beror också på att jag själv har förmågan att plötsligt kunna sluta älska någon. Jag kan älska någon häftigt och starkt. Och med samma kraft kan jag sluta att älska samma person. Det skrämmer mig ibland att jag har den förmågan. Och jag kan börja fundera på vad det betyder. Ibland börjar jag fundera på om kärleken, den som fanns, inte var på riktigt eller inte var stark. Men det var den. Så nej, jag vet faktiskt inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. En annan av Chiamakas män här i boken, han heter Chuka. Han stöttar Chiamakas skrivande. Han vill ha en framtid ihop med henne. Han vill ha ett påkostat bröllop och han målar gärna upp framtidens bilder med de två tillsammans. Vad är det hon har emot honom egentligen?
Because that's not how she wants to be loved. And because she's courageous enough not to settle. And I have to tell you that many Nigerian women who read the book are very angry with Chia because they think she's stupid. One woman said to me, who does that? This guy was perfect. Who throws that away? She's crazy, right? But I found that admirable in Chia because, you know, Chuka has a sense of duty.
Duty, right, yeah.
It's such a, you know, solid sense of duty. Chia doesn't want that. And it might be childish, and it might come from reading too many romance novels. But she wants more than duty. She wants something more, something different, mm-hmm. rather. Different, yeah.
Yeah. Do you think she'll find it?
I've actually never been asked this. I don't know. I think what is important is not whether or not she'll find it, but that she had the courage to act on a feeling that she had. I admire that in women.
Många nigerianska kvinnor som läst boken tycker att Chiamaka är en fullständig idiot som inte behåller mannen Chuka. En kvinna kom fram till mig och sa, vem gör sig av med en sån? Den killen var ju perfekt. Men själv, säger Chimamanda Ngozi Adichie, själv beundrar jag Chiamaka och verkliga kvinnor som hon, som inte nöjer sig utan fortsätter att leta efter någon som kan älska dem på ett vis som de själva vill bli älskade på. Chuka drivs av plikt. Även kärleken är en plikt han utövar. Och Chiamaka söker något annat. Kanske för att hon är naiv. Kanske för att hon har läst för många kärleksromaner. Men hon vill ha mer av kärleken än plikt. Hon vill ha något helt annat. Om hon kommer att hitta det, det vet jag inte, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Men det som är viktigt här är att hon hade modet att lyssna på sig själv och följa känslan hon fick och handla utifrån den. Jag beundrar kvinnor som gör det. Det är få samtida författare som har samma stjärnstatus som Chimamanda Ngozi Adichie. Publiktrycket när hon kommer, signeringsköernas längd, får somliga i branschen att jämföra med hysterin runt Beatles. Från er Lundströms lyssnare har det strömmat in frågor till henne. Och jag hinner roligt nog med några under min utmätta tid med henne. Vår lyssnare Anna Öhman undrar, hur får du idéerna till dina böcker? Jag tänker särskilt på boken Anteckningar om sorg från 2021.
Oh, not some grief was very much. It's about losing my father, so all of it was, you know, true and true to my life. And yeah, that was. But in general, for my fiction, I like to joke about. I have a dear friend who's a writer, and he likes to go to the museum and look at paintings and then write. There are two kinds of writers: the kinds who go to the museum to look at paintings, the kinds who go to the cafe and go out to the streets to look at people. I look at people. That's where I get my ideas from.
Anteckningar om sorg. Den boken kom sig av att min pappa dog, så den bygger på sanna händelser och minnen, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Jag brukar skämta om att det finns två sorters författare. De som går på museum, tittar på målningar och sen skriver. Eller de som tar en promenad längs gatorna, sätter sig på ett café och tittar på människor. Jag tittar på människor. Det är så jag får mina idéer.
Yeah, this is a good... Berit Åberg. From what I understand, your novel Half of Yellow Sun is inspired by your own parents' experiences from the Nigerian Civil War.
Och här en fråga från Berit Åberg som skriver. Vad jag förstår är din roman En halv gul sol från 2006 inspirerad av dina egna föräldrars erfarenheter av Biafra-kriget. Inbördeskriget i Nigeria som varade mellan 1967 och 1970. Jag minns särskilt hur konkret du beskrev svält. Att håret blev annorlunda.
På ett sjukhus i Port Harcourt ligger över 500 barn som fördes ner från Biafrans område i fredags. De ligger apatiska som packade sillar i en fruktansvärd stank av exkrementer. Fler kommer att dö. Det är skräckbilder. Jag har sett dem. Bilden av svältens Biafra. Bo Holmqvist i Lagos.
Ett korn ur Ekots rapportering från januari 1970 från kriget. Och Berit Åbergs fråga till Chimamanda Ngozi Adichie lyder. Har dina föräldrar berättat mycket om sina upplevelser från det här kriget? Och vad stannade kvar i dig?
Oh, that's such a beautiful question. Oh my goodness, I'm very moved by this. Yes, how their hair changed. My father... My parents lived through that war, obviously. My mother did not talk about it. Mm-mm. She didn't. Very little. I mean, if she did, she would say things like, oh, I had this beautiful set of plates, and then I lost them in the war. But she never talked about losing her father. Mm. Never.
Min mamma talade aldrig om det. Hon kunde säga små saker som att, tänk att jag hade så vackra tallrikar som jag förlorade i kriget. Men hon pratade aldrig om hur hon förlorat sin pappa i kriget. Hon var pappas flicka, min mamma. Hon var född 1942 och det var tack vare honom hon fick möjlighet att studera på universitetet. Och då inte bara för att bli en bildad hemmafru. Han tyckte att hon verkligen skulle få chansen att plugga på riktigt.
Her father wanted her to go to university. He was an unusual man. My father, when I started writing the novel and started doing my research, did talk to me a lot. My father, I could not have written that book without my father's stories.
Min pappa däremot berättade, och jag hade inte kunnat skriva boken En halv gul sol utan honom. Jag läste på, lärde mig en massa om historien runt Biafra-kriget. Det krig som utkämpades mellan den nigerianska staten och den självutnämnda kristna utbrytarrepubliken Biafra. Jag läste på om svältkatastroferna, de stora militära och civila förlusterna. Men en författare behöver mer än så. För att skriva en roman som lever behöver du berättelserna inifrån och de konkreta minnena.
So I read history books about, for example, when the currency was changed. And I knew that, but when my father told me the story of how they all rushed to the bank, how people were crying and screaming because they did not know what would happen, it gives you the texture of it, which
yeah,
I think
yeah, sure.
That's what literature does, you know? So my father, yes, my father told me a lot.
Jag visste att valutan ändrats under kriget. Det hade jag läst om. Hur Biafra utropade sig som självständigt och utfärdade en ny valuta. En valuta som när Biafra besegrats 1970 blev värdelös. Men när pappa berättade om hur alla efter den nigerianska segern rusade till banken, grät och skrek och inte visste hur det skulle bli. Om alla tillgångar i de biafrakanska sedlarna plötsligt gått upp i rök. Ja, då fick jag en helt annan känsla. Han gav mig de detaljer och sinnesupplevelser som både jag och romanen behövde. Detta om romanen En halv gul sol. Boken från 2006 som blev en bästsäljare och tillhör våra samtida klassiker. Läst av många av Lundströms lyssnare, liksom hennes senaste roman Drömräkning, som det har strömmat in frågor om.
So Hilda Björkman, she wonders, I have just read Dream Count. Has Shiamaka borrowed any characteristics from yourself?
Well, hello Hilda. Yes.
Hilda Björkman undrar om romanpersonen Chiamaka har lånat några drag av författaren själv. Ja, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Alla mina romanpersoner lånar något från mig. Men med Chiamaka vill jag undersöka hur det kan vara att ständigt få höra att man är vacker. Vad det gör med en människa.
Chiamaka is much more beautiful than I am. But I did have and I did want to write about how all your life you're told you're beautiful. And sometimes people think it means that it's something that's always received without complication, but it's not. I mean, I remember when I was maybe 18 or 19, and my mother was very proud of how beautiful I was supposed to be. And I remember just sometimes a sense of panic, thinking, it's very strange thinking, well, what if I stop being beautiful? Then what does it mean? Like, is there something about me that is loved and valued that I can lose, that's not of my own making? And it's not a very good thing.
Chiamaka här i boken är mycket vackrare än jag. Men jag kommer ihåg när jag växte upp hur jag kunde få en känsla av panik av hur alla sa hur vacker jag var. Man kan tro att det är väl bara roligt att få höra. Men skönhet är mer komplicerat än man kan tro att förknippas med. Jag kan minnas mig själv när jag var 18-19. Min rädsla för vad som skulle kunna hända om jag inte längre vore vacker. Vad skulle det betyda? Var det något med mig som var älskat och högt värderat som skulle gå förlorat om jag förändrades? Om jag förlorade i skönhet? Jag ville skriva om det här genom Chiamaka. Titta närmare på vad skönhet gör med henne. Så visst finns det delar av mig och mitt öde i henne.
So yes, there are parts of me in Chia.
Även om jag ibland tycker att hon är väldigt irriterande.
I do find Chia annoying sometimes, I should say.
Ja, men vi tar en lyssnarfråga till, hörni. En till hinner vi gott med. Det är Annette Eggerts här som undrar om skrivprocessen. Chimamanda Ngozi Adichie, när skriver du? Och var sitter du då? Hur gör du?
When my writing is going well, I'm just obsessive and crazy. You know, I don't want to take a break and take a shower because I'm like, I'm going to lose it. I cannot shower. My husband often will say, my God, if people knew. I write in the bathroom, it's crazy. My process is just... When the writing is going well, is that I am completely and absolutely obsessed. I do not respond to text messages. I don't even look at my phone. It's all I want to do. And then I start to resent the people I love because they come into my room and I'm like, no, just go away.
Det är en författare som tagit sig ur skrivkramp som svarar. När mitt skrivande går bra, säger hon, då är jag helt uppe i det. Och smått galen. Jag vill inte ta någon paus. Jag vill inte duscha. Jag är rädd att förlora tillståndet av att det flödar. Min man brukar säga, gud, tänk om folk visste hur du blir när du skriver. Jag skriver på toaletten och överallt. Så min process är väl att när det går bra att skriva blir jag helt uppslukad med att göra just det. Jag svarar inte på sms, tittar inte på min telefon och känner hur till och med de människor jag älskar börjar störa. Jag vill bara att de ska gå och lämna mig i fred så att jag får fortsätta att skriva.
Yeah, I just want silence, that's all. And hopefully if there's nobody sort of hanging around. So my favorite thing is to have everyone, if I'm writing at home, I just have everyone go away. Just go out, spend the whole day out. And for me that is heaven.
Arbetar jag hemma är det allra bästa om hela familjen ger sig av och är borta hela dagen. Det är himmelriket för mig, säger Chimamanda Ngozi Adichie. Vi slutar där vi började, med hennes egen mamma, i saknaden som inte går över.
It's a never-ending missing. That's what grief is. Mm. When you're grieving a beloved parent.
Tänk om, säger hon. Tänk om jag fick chansen att träffa mamma igen. Bara i en timme.
Oh, I just want her to come back.
Vi planerade för hennes 80-årsfest när hon dog. Hon älskade partyn. Men om jag fick chansen att träffa henne i en timme, då skulle vi inte göra någonting särskilt.
But if she did, if I did have an hour of her coming back, honestly, it wouldn't really be to do anything, it would be to talk. And I would talk. I'd first of all say, I'm sorry I was such an idiot at certain points, you know.
Jag skulle prata, hon skulle lyssna, och jag skulle få säga, förlåt att jag var en sån idiot ibland. Det finns fortfarande så mycket jag skulle vilja be om ursäkt för.
There's still a lot I want to apologize for. Yeah. Yeah.
Chimamanda Ngozi Adichie på bokmässan i Göteborg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.